Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Och det är jag som är Linda Kjellén, trädgårdsmästare.
Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, Linda, så sitter vi på ett ställe där jag bara kände att jag andades in när jag kom in. För vi är nämligen hos dig, Johan Sörberg. Du är mäster i bageri och konditori och har svartverkstan här, ja, alldeles i närheten av dig, Linda.
Ja, i Trantorp.
Ja.
Vi bor alltså numera, ja, men det är 5 minuter bort. Vi kan man säga att man är långgrannar.
Ja. Nej, här är man grannar.
Här är man grannar.
Nära grannar.
Ja. Nej, men så att, och vi tänkte att det här samtalet, det är många som nu kanske får lite mer tid under sommaren. Vill sätta några degar kanske.
Ja, och det, sen vi går ju mot hösten sen. Och jag menar, det är också en bra baktid. Så jag tänkte att vi ska få lite tips. Säger jag bara rakt upp och ner nu, Johan? Du får dela med dig.
Det tror jag nog.
Ja.
Alltså, att jag ska klara.
Ja. Men jag skulle faktiskt vilja börja från början. För du har ju hållit på så länge. Och jag tror att många känner igen dig. Alltså, dels du har skrivit flera böcker. Du är ju med i tv-program Hela Sverige bakar. Och äger ju också drivet bageri i Stockholm. Så jag tänker så här, jag blir lite nyfiken på att veta, var det ett medvetet val att bli det du är idag, eller var det slump?
Nej, det var inte medvetet val. Det var när man skulle, jag praktiserade i sexan på ett bageri så här, 2 veckor. Så ja.
Gud, vilken lillos att du fick den. Jag valde det varenda gång och jag...
Nej, men så var jag där. Och sen så, när man skulle välja linjerna, så jag ville inte hålla på med bilar. Jag gillade inte då att läsa. Det var bara en slump att jag blev bagare. Så jag gick bagare, specialkurs bagare konditori. Så jag hade bageri från dag 1. I gymnasiet. Den linjen finns inte längre. Nu går man i restaurang i 1 år, sen väljer man. Så att, men den här så det var Sankt Görans gymnasium i Stockholm.
Där gick jag.
Och de hade även florister där också.
Ja.
Det var en skola som inte finns längre, men det var bara hantverksyrken.
Men gud, nu får jag så här flashback, för jag vet precis vart det var, för att en av mina första pojkvänner som jag hade, han utbildade sig till konditor och han gick på just den skolan, och jag kommer ihåg att jag var med där, för man träffades ju liksom och möttes upp och åkte hem tillsammans. Jag gick på gymnasiet på Söder, så att jag vet precis var det är någonstans. Det stämmer.
Så det var egentligen bara en slump. Och jag gillar inte att läsa. Eller, jag hade inte roen att läsa. Jag hade relativt bra betyg i grundskolan, tror om man vill. Men jag kom inte in på den bagarlinjen som första val. Jag stod som reserv. Jag hade högst betyg av alla som sökte till den skolan. För på den tiden då gav mig alla som var liksom, nu skulle ha ADHD-medicin och man var liksom stökig och det. Det var ju syokonsulenterna som sa att man skulle söka in på en praktisk linje. Mm. Så de hade förtur, alla de som halvtaskigt plöjde, de hade förtur till alla praktiska linjer. Och jag hade inte någon förtur, så jag kom in 2 veckor efter skolan hade börjat, för jag hade nog hoppat av. Så det var en riktig slump att jag hamnade på gymnasiet där.
Kände du direkt att men det här vill jag göra?
Nej, inte så här, det här ska jag göra hela mitt liv. Jag tror att jag skulle lika bra kunna bli skomakare eller smed. Jag gillar att jobba med händerna. Att det blev bageri var bara en slump. Det var liksom från jag praktiserade i sexan att det var det som pushade mig på just det här. Men jag kunde bli vad som helst med. Jag gillar hantverk.
Mm. Alltså där är vi lika. Jag pratade om det här i veckan, i veckan när vi poddade, om det där med hur intelligensen kan sitta på olika ställen i kroppen, och min intelligens sitter ju också, eller den sitter i händerna, Det är där som är liksom, det är där som är min, ja, min plats.
Men jag tänker, kan Johan, sen, hur gick du vidare? För du har ju som sagt, du är ju väldigt driven som person, och det är ju ett ganska arbetsintensivt yrke du har valt. Så vad liksom, vilka vägar tog ditt yrkesliv dig?
Ja, men jag egentligen, vi var ju tvåårslinje, och sista år så lärarna insåg att jag och en annan person ville bli bagerkonditor, ville jobba med det här. Resten av klassen ville bara ha ett betyg. Så de höll på att plöja och latcha runt, men de insåg att vi behövde liksom komma därifrån. Så egentligen, det sista året var inte vi i skolan speciellt mycket, utan vi gjorde praktik. De slussade ut oss direkt. Så jag kanske var i skolan en dag i veckan på hela sista läsåret. Och det var ju, som lärarmässigt så var det ju bra. Det var inte helt okej att göra på det sättet, men de puttade ut oss. Så jag var hos en gubbe som heter Olle Idén. Han är död nu, men han hade ett bageri nästan vid fältöversten, Dittes finbageri, ett gammalt. Så där gick jag över. Sen när skolan var slut, då sålde han det stället och var med och startade upp Gatå på Ringens köpcentrum. Gatå är ett gammalt varumärke, det låg ju på Ringvägen först. Det är en gubbe som heter Kai Karlsson som startade, som också är död, de är gamla de här. Så att när jag gick ut skolan, då plockade Olle mig dit. Så jag började egentligen, dagen efter jag gick ut skolan, så började jag på Gatå i Ringen. Vilket var nystartat då.
Som 19-åring typ. Nej, 18-åring då, för det var ju två års. Ja. Ja.
Och sen så, min bana sett ut. Första året så jobbar där, och då jobbar man liksom, man jobbar på bordet och man kör degar, man jobbar på ugn, man jobbar liksom ett halvårsvis på ett ställe, så man lärde sig alla rutinerna.
Är det som kock, för jag bara eller insett att jobba som kock, det kan vara ganska hierarkiskt och jävligt hårt. Ja. Är det samma sak inom bageri?
Nej, det var.
Det var?
Det var. Det var väldigt hierarkiskt. Men sen jobbade jag på sommaren jobbade jag ute på Nämnde. Jag gör ett bageri där. När jag skulle ha semester så var jag där ute och jobbade. Sen jobbade jag vidare något år till. Sen så sa den här gubben som startade Gatå, Kai Karlsson. Han hjälpte till i konterit ibland. Han bara, nej, men du ska jobba hos en annan kille jag känner. Och det var Östen Brolin som hade vetekatten. Östen och Kai kommer bägge två ifrån Haparanda, så där är liksom knytpunkten mellan
dem två.
Så började jag på vetkatten, och då var jag 20, och då var vi var fyra styckna med Östen i produktionen, och sen så rullade jag på ganska, det var, ja, men där innan jag fyllde 21 så fick jag frågan att ta över och driva bageriet, verksamheten liksom, inte företag, men verksamheten inne i bageriet med en annan kille som heter Johannes Eder. Så vi delade på bagerikonteridelen och var chef då. Och sen växte det lite grann. Jag var väl ganska, vad ska man säga? Nej, men Johannes ville inte vara kvar. Jag ska inte säga att jag var dum, men jag tog väl över mer eller mindre. Vi skulle ha som jag ville. Sen växte det jäkligt snabbt. Så vi var ju säkert 20 personer i produktion. Jag köpte Kungsgatan. Vi byggde om butiken där. Så till slut så satt jag bara med papper. Så jag var inte i bageriet någonstans. Jag var anställda och skit. Jag ledsnade och sa upp mig därifrån, och då jobbade jag på krog i 2-3 år ungefär med mitt yrke. Jag hjälpte till att vi byggde om Rish och jag var runt och gjorde gästspel runt om i världen med kockar, och vi var i Sydafrika och vi var i Namibia, vi var runt i Frankrike, gjorde Cannes-slutfestivalen, där filmfestivalen var en slutfestival, jag var med och gjorde den, så det hände massa saker, så jag jobbade med
kockar. Du låter som med en rockstar som har gjort en, ja, men, ute på turné och ja, att du har använt dig av liksom konditoryrket, men kanske också för att liksom komma ut och driva din entreprenörsnerv.
Men jag tänkte inte riktigt på det sättet, inte på den tiden. Vad som du sa, det var väldigt hierarkiskt. Vi jobbade ju jämt, och liksom man gick när man var klar. Det fanns inga timmar, man jobbade bara. Och jag hamnade, alltså lika människor dras ju till varandra. Mm. Så jag jobbade med de här kockarna som var, hade den inställningen att vi jobbade tills vi är klart. Så där höll jag på med i typ 2,5-3 år. Och så, nu är vi inne på 98 någonstans. Och innan det så föddes min son. Jag fick ju barn väldigt tidigt när jag var 22. Hans mamma är 1 år yngre. Så vi var ju väldigt unga föräldrar. Ah. Men jag jobbar ju som fan hela tiden. Så kände jag att men jag har gjort det här. Nu vill jag starta ett bageri själv. Så då letade jag efter ett litet bageri för jag skulle kunna jobba själv. Behöver inte ha några anställda i bageriet, för jag ville göra det på mitt sätt. Så att jag hittade det här, ett bageri på Riddargatan på Östermalm i Stockholm. Som hade varit ett bageri på adressen i, ja, nu är det 130 år. Som flera så här gamla bagare har haft. Det var ett väldigt litet ställe. Så jag startade det 98. Där skulle jag göra precis som jag ville.
Vad är ditt sätt?
Nej, men det var, jag skulle baka på riktigt smör. Jag har hållit på med surdegar redan på vetekattens tid, stenugnar, hela det där. Och sen så hade jag fått en annan inställning till hur vi äter. I och med att jag jobbar med kockar. Bageri var ju väldigt så att på måndag gör vi det här, på tisdag gör vi det här, och på fredag gör vi det här. Året går och så lägger man till vörtbröd. Det var ingen levande sortiment. Men sen kock tänkte den här typen av kockar som var väldigt duktiga, mm-hmm, tänkte på säsong, tänkte på helheten, den här saken passar till det här. Men vi bakar bröd, så är det bra. Och där, så jag skulle ändra sortiment väldigt ofta, och skulle jobba med bra råvaror och grädda bröden hårt och som blev mörkt, hela det
kittet. Men finns det en säsong när det kommer till, för jag tänker det är ju mycket liksom torra råvaror.
Ja, men egentligen så det enda som inte finns säsong, det är egentligen vetemjöl och råg och gäst och kryddor och så. Men du har ju liksom alla bär, alla frukter. Alltså inte ha jordgubbar under december. Mm. Det här har vi i mitten på sommaren. Och så att hela
smaksättning.
Så att tänket från kockarna som jag applicerade på ett bageri. Det hände ju väldigt mycket i Stockholm på den tiden. Det var ju Melker och dem.
Hela den kulinariska resan.
Ja, och jag är ju, känner ju inte, jag är inte kompis, vi ringer inte varandra, men jag känner ju väldigt många av de kockarna. Så slutar ju med att de fokuserar på maten och de bad mig fixa bröd, petiforer, vi hjälpte till med byggstenar till dessert, och det växte, Riddarbaget växte väldigt snabbt, alltså det var inte hanterbart, så jag var tvungen att anställa folk, men inga bagare ville jobba hos mig, de vågade inte söka, för jag var ju ett rövhål. Helt, för jag
applicerade, du var det?
Ja. För det var på mitt sätt. Mm. Det var ingen diskussion. Det var det första. Det andra var att vi jobbade tills vi är klara.
Mm.
Vi öppnade 6 dagar i veckan och vi jobbade söndag också. Det är 7 dagar i veckan, det är hela tiden. Du har inga 8 timmars arbetsdagar. Så jag fick inga bagare. Så det är bara kockar som jobbar med mig i början. De första 2-3 åren. Det var ju, och det som är intressant nu, alltså jag var ju en hemsk dålig chef på det sättet. På andra sättet var jag, tycker jag, en ganska bra chef, för att när du visar att du att du tog ett ansvar, att du kunde, då gav vi dig fria händer så de fick göra egna bröd, egna, hitta på egna saker. Varje fredag så var det en som skulle laga lunchmat och det fanns inga begränsningar med kostnader. Det var en anklever, det var tryfflar och ja, prösa. Så vi hade jävligt kul. Men jag var inte bra chef. För att...
Svårt att ha relationer vid sidan av.
Nej, men vi är väldigt bra vänner ändå.
Ja, men jag tänker för alltså, andra relationer utöver ni som jobbar.
Det är jobb.
Ja.
Punkt.
Och det där tycker jag blir så intressant då, för att om man tittar på liksom vad man är extra stolt över eller vad som var oväntat svårt. Alltså, i retrospektiv, skulle du gjort på samma sätt så att säga? Måste man vara så hård? Jag ser att det finns fördelar, men måste man vara så hård eller jobba på det sättet för att ändå nå framgång? Alltså, går det verkligen inte att ha både och, Johan?
Jo, det bevisligen så går det, och det som på den tiden var ju kockyrket och bagare och konditor var extremt dåligt betalt. Och det var inte många som ville bli, men skulle jag kunna göra om min resa med dagens förutsättningar? Nej, det tror jag inte. Det kräver, för det man glömmer bort, om vi bortser från att jag var en dålig chef, det är perspektiv på hur man ska vara som chef nu. Alltså jag började ju folk dra åt helvete. Gjorde de inte som jag ville, då sparkade de rakt av. Det är fel. Men alla de som lyckas med hantverksyrken, tror jag. Jag kan ha fel, men överbevisa mig gärna. De jobbar extremt mycket. Det finns inga 8-timmars arbetsdagar. Det tror jag du kan applicera idag. Men sättet som jag resonerade, det kanske inte jag kan göra idag. För alla vi som var där, vi var ju på samma sätt. Det var bara de som orkade jobba med. De är egna idag. Alltså, jag har väldigt få som har jobbat hos mig som inte är egen idag.
Mm. Och där tänker jag att de som hamnade hos dig hade ju också samma driv.
Ja, och samma inställning.
Och det var ju det du var ute efter. Ja, ja, att annars så passade de inte i den här tempot eller i den här kraften.
Nej.
Men vad är drivkraften?
Drivkraften ser lite olika nu när jag blev lite äldre och klokare.
Mm.
Men då var ju drivkraften bara att pengar finns inte.
Nej.
Det existerar inte. Det är inte det som jag har aldrig drivits av pengar. För liksom den tiden när jag växlade om och gjorde andra saker, men vi ägde riddarbageri, vi startade rivalbageri, vi hade barnens konsthall, café, samtidigt mitt ex numera. Hon var ju jäkligt glad när jag inte var i de här verksamheterna, för jag höll på med annan verksamhet. För att helt plötsligt började riddarbageri generera pengar. För jag var så här, vi ska köpa det, vi ska göra det, vi firar 10 år, jag ska göra tokiga saker, vi skulle bara måla om. Det slutade med att vi gjorde om hela inredningen. Det var en arkitekt som jobbade med Acne, som jag, Riddarbageriet hade samma inredning som Flagship står i Paris, Acne, det hade jag som brödhyllor. Sömmerskan som tog fram provkollektioner, jag lät dem sy kläder till personalen. Vi tryck tygkassar med alla våra olika loggor. Det var 2008. Vi gjorde massa kartonger där en hattmakare, det är en speciell kartong, det är en kartongmakare som finns i, eller fanns i Vasastan, som gör så gamla hatt med klamrar.
Aha.
Som Acne gjorde till sina lyxprylar. Det hade jag kakor i. Alltså jag bara helt bananas, vi ska bara göra det här. Och så resonerar jag fortfarande.
Ja.
Det ska vara tokiga saker. Det skit i kostnaderna. Bara gå plus minus noll på slutet. Ja. Det enda som är. Men så pengar aldrig var någon drivkraft. Drivkraften har inte varit att jag ska bli bäst i världen. Utan jag ska vara nöjd.
Du ska kul medan du är igång.
Vi ska kul, vi ska jobba, vi ska alltid ha bra prylar, vagnar, plåtar. Allting ska funka.
Ja, flyta.
Och sen ska jag ska vara nöjd själv. Sen skiter jag i om någon annan tycker jag är bra eller inte. Det har varit ingen drivkraft. Det är egentligen mitt eget ego. Bara för min egen skull.
Semester?
Jag hade inte semester på de 10 åren som jag var aktiv på Riddarbagi. Hade jag inte semester. Jag hade semester typ 2 veckor.
Ah.
Jag jobbade jämt. Min son såg mig väldigt lite. Jag hämtade honom på dagis. Vi kom hem, vi lagade mat tillsammans med mitt sätt att slappna av. Sen gick han och la sig. Jag gick och la mig vid 9. Sen gick jag upp 12 på natten och jobbade till... Jag hämtade honom 3-4 på eftermiddagen. Så jag jobbade jämt.
När återhämtade du då?
Aldrig. Söndagarna då jobbar jag, men vi hade inte öppet. Ja. Då kom sonen ofta in med en kaffekopp och en huvudvärkstablett. Ja. För då hade jag liksom fått sova lite längre. Då hade jag ont i huvudet. Så det var ett sjukt liv.
Ja.
Men det var min grej. Jag trivdes med det.
Och ja, jag tänker så här, annars hade du inte gjort det så länge som du faktiskt har gjort. Sen så har du gjort massor fler saker. Men jag tänker på, vad var det som fick dig att ta steget och flytta hit då?
Ja, men egentligen. Det var egentligen, jag är 3 generationer i Vasastan i Stockholm. 4 totalt i Stockholm, men i Vasastan, i samma kvarter har vi bott i.
Vi konstaterade det att vi satt här, eller jag kände att jag satt här med 2 riktiga stockholmare, och det hörs så tydligt på er, på dialekten också, när ni pratar där, ni pratar ganska fort och man bara, hello Stockholm.
Nej, men jag bodde i Vasastan, jag hade landställe ut i Stockholms skärgård, och han jag aldrig var där, och jag jobbade 3 års tid innan vi funderade på att flytta i med en svensk ägare, en riskkapitalist med ett bageri i Norge. Jag startade en stor verksamhet där, eller jag var med och startade den, ägde inte utan jobbade som konsult, och jag skulle bo i Norge i 1 vecka och jobbade på bageriet där och så 1 vecka i Stockholm, men det slutade med att jag jobbade 1 vecka i Norge och sen 1 vecka i Europa, för vi hade bageri i Frankrike, Polen och runt omkring, så jag jobbade hela tiden igen. Sen kom jag till någon punkt där jag insåg att jag hinner inte med någonting annat.
Nej.
Och då började jag fråga, jag gick inte in väggen, det var inte det, utan var egentligen en fråga så att, är det här livet går ut på?
Mm. En existentiell fråga.
Ja, men inte, alltså jag är en sån som planerar en dag i förväg. Men det var mer så här, vad fan håller jag på med? Liksom hela, jag hinner inte göra någonting. Och då började jag säga, jag trivs att vara själv när jag var ledig. Jag var ute i skärgården mest på under 9 år själv, och jag var inte där på sommaren speciellt mycket. Men så jag började, jag vill flytta härifrån. Vad vill jag göra med? Så jag hade börjat jaga lite då. Jag tog jägarexamen 91 när sonen föddes, men jag hade inte jagat någonting under tiden, för jag jobbade jämt. Så jag började liksom, okej, vad vill jag göra? Vad tycker jag är kul? Jag flyttar ut i skogen. Så då hade jag inte gjort något körkort. Jag bodde i Stockholm och jobbade jämt och hade verksamheten i Stockholm. Så det var det första, att ta körkort vid 40 års ålder. Sen började jag leta ställe. Och jag letade, jag hade premisserna, i och med att jag ägde Riddarbagi så behövde jag komma in till stan relativt snabbt. Jag jobbade ju med Norge då, så jag behövde kunna ta mig till Arland. Sen fanns lite premisser vart jag letade, men i princip letade jag ifrån Västerås ner till Norrköping. Det var den, och jag höll på i nästan 1 år att leta. Liksom,
aktivt?
Ja, på den tiden, det är 10 år sedan, och det var inte så jäkla många hästgårdar som såldes. För det är den typ av verksamhet. Jag hade inte råd att köpa en jättemark. Jag skulle inte ha mark för att jaga själv. Jag ville bo i fred ute på landet. Så det här dök upp som en villa. För jag kom till den punkten att jag skulle leta efter mark, riva ett hus och bygga nytt. Jag hittade ingenting som passade mig. Så att det här stället hade varit ute i 1 år. som en villa, men det var ju, det är en liten gård. Så att jag köpte det ganska omgående. Gav nästan ingenting för det.
Men då hade du en vision att inte bara leva Nej. Lugnt i skogen Nej. Med jakt.
Nej, jag hade inte det, utan det var liksom jag skulle flytta ut och bo här och jobba som konsult och jag hade ingen plan på det liksom. Och jag hade kvar landstället i Stockholms skärgård. Om jag skulle trivas så får jag köpa en lägenhet och flytta tillbaka till Stockholm. Det var liksom...
För boendet där, det släppte du i Vasastan?
Ja, det sålde vi. Jag och mitt ex ägde gemensamt, fast jag bodde där själv med sonen. Han valde att bo med mig, för jag var aldrig hemma. Det var ju perfekt. Han hade en stor trea i Vasastan. Kom igen, vill du bo med mamma eller pappa? Det var ju lätt liksom. Därför bodde han med mig. Och då tog vi ett gemensamt beslut att han får välja vem han vill bo med. Han får bo kvar, den andra flyttar, oavsett vem det är.
Men vad hände då när du drog till landet?
Det var ju första, så här, du måste flytta.
Ja.
Sonen flyttade, men det lyckades, vi hade så bra så mitt ex hade en farmor som bodde i Lidingö. Han fick ta över den lägenheten, förstahandskontrakt. Ja. Så att det löste.
Han var redo för att flytta hemifrån ändå?
Nej, inte riktigt. Nej. Vi sa till honom så här, eller jag
känner
honom,
igen där också, det är mycket som jag känner igen i det där.
Ja. Att du har ett val, eller vi hittade en lägenhet, du har en lägenhet på Lidingö. Titta på mig, Lidingö, vet du, fan, jag vill bo i Vasastan, det är ju långt bort.
Det är ju sjukt långt bort, det är liksom på landet.
Ja, precis. Ja. Men sen så provåkte han med tunnelbanan och så bara, men det är okej. Ja. Ja, men du får en lägenhet på en tvåa, kom igen. Så att han fick flytta och jag flyttade också. Så det var liksom dealen.
Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt?
Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är öppen dygnet runt.
Välkommen! Men då hade du inte en tanke på att du skulle ha en verksamhet här alls då? Men hur kom det sig att du då drog igång det? Blev du saknade det? Eller?
Nej, men jag bodde här i 4 år. Det är en stor lada som jag hade. Det var ju ett gammalt stall. Det har varit en...
Ja, du har väl en ridbana här?
Ja.
Förut var vi trånar efter den. Ja.
Som jag inte använder den som parkering. Men det var liksom... Jag byggde om lite till ett slakteri och jag började jaga mycket mer. Sen så... Jag provbakade åt andra och då åkte jag in till Stockholm. Så kände jag, fan, jag har ju det här stallet. Jag kan göra ett litet bageri. Så jag gjorde sadelkammaren till ett litet bageri med en hemmaugn så jag kunde göra alla recepten till Hela Sverige Bakar. Och för det, när man gör recept till vanliga personer, då tycker inte jag...
Vad roligt att du satte situationstecken. Ja, ni som ingen, inte såg.
vanliga människor. Ja. Precis som bagare, inte vanliga, men inte yrkesfolk. Yrkesfolk som använder yrkesmaskiner. Gör man recept till vanliga människor, då ska man använda vanliga saker.
Mm.
Och Hela Sverige Bakar är ju för vanliga bagare, eller vanliga människor. Så därför ska jag inte... provbaka på Riddarbageriet eller någon annanstans. Jag ska provbaka på en vanlig ugn och ha vanliga maskiner. Så jag byggde det först. Hade jag en ugn från Norge för jag behövde provbaka till dem i Norge. För jag jobbade åt dem fortfarande när jag bodde här. Så jag hade en lite sörj. Så var det till en jul så kände jag att jag bakar lite mer. Det vore kul att baka lite större. Så jag bakade väl kanske 30 limper och 100 bullar. Gjorde lite så här saker. Så hängde upp en skylt på gården eller på ladeväggen. Så bullar, det finns bröd och bullar om ni vill ha för grannar liksom. Och det kom väl, jag sålde slut. Och sen så gjorde jag en gång till. Och då kom det ännu mer folk. Jag hade bakat lite mer. Och så var det en tant som sa, det är mer folk här än i kyrkan. Och då började jag säga, men fan, det finns en marknad. Så började jag diskutera, jag sa till min särbo då att jag vet ju vad det kostar att bygga bageri. Jag byggde till mig själv och åt andra rätt många. Så att jag sa det att om jag bygger ett bageri, jag vet att jag spårar, men det tar jag liksom. Jag tror att en omsättning ett år, man har haft öppet under sommaren, kanske en augusti, bra fint väder, folk kommer fika, mackor. Ja, men en rimlig omsättning på en lördag, det är 20-25 000. Det är en rimlig omsättning. Så det är efter det jag byggde det här stället. Butiken byggde efter det och bageriet byggde efter det. Och anpassade alla de maskiner. Jag behövde inte mycket maskiner då. Och sen efter första dagen jag hade öppet så sålde jag väl för 35, ja, nästan 40 000. Och då var jag så här, vad fan hände här nu?
Ja, det var en engångsgrej, ja, eller det var premiären.
Och liksom jag byggde det här för att vi skulle kunna, man kan hyra det här. För jag fotar en del jobb och jag vet ju problemen i Stockholm, parkeringar och dyrt att hyra. Så det är byggt efter att man ska kunna göra fler saker här. Sen har det ju spårat helt. Det har ju blivit helt banan. Så jag har byggt ut butiken fyra gånger. Det blir inte större än vad det är nu. Jag har fått köpa frysar, köpa massa korgar. Det är mycket saker. Jag fick köpa en ny ugn för 400 000. Och så när jag har öppet en lördag nu så bakar jag själv. Jag har ju fyra stycken som säljer och plockar upp, håller det ordning så gott det går. Jag säljer för ungefär i snitt de senaste 10 gångerna. Det är ungefär 100, mellan 100 och 110.
På en lördag?
På en lördag. Det är helt
sjukt. Men det är ju galet.
Ja, det är helt galet. Och mina priser är ganska moderata.
Ja.
Det är 30 spänn för bullarna och 70 spänn kilo för surdegsbröd.
Jag förstår inte hur du lyckas producera så mycket.
Men kan du inte, förlåt.
Det är galet.
Nu får vi backa varandra lite. Men hur ser din arbetsdag ut?
Jag bara säga det. Vi som bor här nu då, för nu bor ju vi bara 5 minuter bort från varandra.
Ja.
Vi gjorde ju misstaget en dag, jag och min dotter var ute och red på de här härliga grusvägarna. Som är man i så här, landet. Vi bara, nej men det här är ju alltså värre än när vi hade ju hästarna förut, alltså nästan i Sundbyberg. Det var fler bilar att väja för än när vi red i Sundbyberg. Och, men nu har du gått ut med någonting, du har sagt så här, och det är för att det är många också som, det är sån kö.
Ja.
Sen gör ju du allt för att försöka liksom lindra kön och du har olika sätt som man kan handla på som man ska slippa och det är liksom. Men det bästa tyckte jag ändå det var att du skrev att kommer man med häst eller i alla fall på rygg på fyrben så då går man före i kö. Du fick ganska många fantasifulla svar. Ja.
Nej. Det var en tjej som skickat mest till mig innan sommaren, så sa hon så här, fyra personer eller åtta, jag kommer inte ihåg hur man var, som tänkte rida till dig nästa gång i sommar när du är öppet. Finns det någonstans vi kan binda hästarna? Och då sa jag så här, ja det finns det, det finns här. För det finns, det här var ju ett stall, de som bodde med innan de hade hästar, det finns så här två öglor här. Och så sa jag, jo det finns. Så tänkte jag, fan de har ju fler, de kan inte binda alla hästar kanske där, för jag har ju en massa hundar. Och jag vet att de kan bråka om någon så nära man. Så jag åkte och köpte, så jag skruvade upp 6 krokar där.
Du vet, det är som i USA, du vet.
Jag säger bara, Johan.
Då skickade jag ut liksom, det var ju en rolig grej. Ja. Så kom man med häst, då går man före kön, då behöver man inte köra. Och sen så var det folk som säger, ja, jag kommer på en åsna, jag har grisar, jag kommer på en gris garanterat. Får jag rida på min man? Ja, men inte här kanske, du får rida hemma. Så det var massa förslag. Men det är lite så här ska det vara lite roliga prylar som man kan göra i Stockholm. Det är skitkul, kommer man helst. Ja, men självklart ska ni få gå före kön.
Ja, vilken bild.
Vilken bild, ja.
Men hur bakgrund? För då är det, du är öppet lördagar då?
Nej, jag är öppet en lördag i månaden ungefär. Ungefär på ett år. För att numera prioriterar jag min ledighet. Så jag i princip jobbar ingenting under hösten och vintern, för det jagar jag. Jagar 4-5 dagar i veckan. Jag är 9 hundar. Jag jagar mycket. Och sen så, jag drar bara in de pengarna jag behöver. Inte mer.
Plus utan, minus noll, du är där igen.
Ja, det är, jag drivs inte av pengar. Visst, pengar man
måste ju överleva ändå, tänker jag.
Jag gör ju det för att överleva. Jag jobbar bara så mycket som jag behöver för att överleva ett år. Mm. Det är vad jag försöker dra in. Och sen har jag har öppet i snitt 12 gånger, en gång i månaden. Så det är klart att skulle jag ha öppet varje lördag, då skulle trycket minska. Men jag har ju samma kostnader för det. Så då tycker jag att det är bättre att det blir galet. Och jag säljer mycket den lördagen jag har öppet. Och jag vet inte förväg när det är. Den jag lägger ut två veckor innan den här lördagen.
Men hur ser arbetsdagarna inför öppnandet? Ja, men, det måste vara intensivt då, eller?
Ja, men jag ska öppet den 8:e nu. Och då börjar jag torsdagen veckan innan. Börjar jag åka och hämta varor. Jag hämtar varor i Örebro. Jag åker runt och hämtar ägg där. Och jag hämtar prylar lördag. Eller torsdag, fredag. Det är min, då kör jag runt.
Det är uppvärmningen.
Ja, men det är liksom se till allting
finns.
Ja,
kontroll.
Ja, men åka och handla allt smör jag behöver och hej och hå. Och sen börjar jag på lördagen. Och lördag till och med onsdag, då jobbar jag inte så mycket. Min särbo säger att du jobbar normal arbetsdag då. Det tycker jag jobbar lite liksom. Men då börjar jag göra bullar. Så jag gör dem färdiga. Det var som när ni kom. Så jag har dem färdiga fast som degämnen. Sen fryser jag in det hela tiden.
Ja, det var så jädra smart. För det har...
Alla bageri jobbar ju så.
Ja, och jag är ju då vanlig.
Ja, inom citationstecken.
Ja, precis. Jag har aldrig ens tänkt på att man faktiskt kunde frysa bullen. Och sen ta ut dem, låta dem tina, jäsa. Och sen är den i ugnen. Det är ju as.
Även man sparar ju mycket tid och jag kan ju inte hantera de här mängderna om jag ska baka det färskt. Alltså färskt, det får man säga. Jag tinar, jäser dem och gräddar dem. Så då är de ju färska. Och så jobbar alla bagerier. De jobbar på samma sätt.
Men du har så enorma frysar?
Ja, men jag har två stående frysar och sen har jag ju så bagerifrysar där jag får in plåtarna. Det är väl 18 plåtar varje. Och sen sätter jag alla tätt och sen har jag frysboxar. Och jag behöver göra ungefär 1500 till mellan 1500 och 1700 bullar behöver jag göra. Så jag gör olika sorter och runt 300-400 varje sort. Så fryser jag dem. Så från och med lördagen innan till onsdagen så går det åt till att göra allt sötbröd, bullar det. Sen på från torsdagen då jobbar jag kanske 12-16 timmar och sen fredagen så jobbar jag likadant. Sen börjar jag på fredagkvällen ungefär, nu det hände en grej förra året men nu jobbar jag lite senare. Så nu börjar jag kanske ett på natten, sen jobbar jag tills jag är klar. Sen var det beror på. Det är mycket jobb. Men jag trivs med det.
Nu får du leverans.
Ja, nu kommer nog kaffe.
Kaffe
från Örebro. Det är sån här grej att jag gillar liksom att det händer saker. Det måste hända grejer här.
Men du har ju kurser här också.
Ja.
Och de är också lite så här spontana. Jag fick en ledig helg. Jag fick fi. Ja. Eller nu bara.
Ja, och det är lite så här, fan, jag behöver lite pengar på kontot. Jag kör en kurs.
Härligt.
Och den blir full. Jag tar 10 personer per dag. Och den blir full på några minuter.
Sådana kurser är så bra. Jag gick på en sån med en konditor Magnus Jonsson.
Johansson. Han kommer från Eskilstuna. Många förknippar mig med honom. Han har jobbat med mig. Vi är lika gamla. Han är mästerbrev också.
Ja. Det var så otroligt intressant att se. Och jag förstår att det är så mycket. Både att det hantverket som ni sa i händerna. Just det här också när man håller på med det här finliret. Som konditor där. Desserter och så. Men också hur mycket kemi det är. Och precisa mått ibland också, vilket jag tycker är också är väldigt spännande. Ja, men, så det var det, man lär sig sjukt mycket på att gå en sån kurs. Det var liksom bara så här, wow.
Men du, jag tänker så här, du har ju idéer på när man nu ska sätta samman då recept
då, ja. Smaker och sådär. Jag vet, för jag funkar ju så här att jag behöver ha lite lugn och ro för att jag ska få de där idéerna.
Tvärtom.
Tvärtom. Men de bara kommer, eller hur hittar du dem då? Alltså, är det så att du sitter ute och liksom researchar, googlar, ja, eller liksom, ja. eller bläddrar, vad gör du? Hur hittar du?
Alltså, när man tittar på idéer på, alltså här, jag har haft upp kanske 2 år, eller vad det nu är, och bröden som jag gör, jag gillar själv inte bröd längre, ska jag säga. Som är smaksatta med örter och tomater och alltså kryddor och grejer. Alltså, kryddor gillar jag, men det ska vara som pomerans, det är fänkål. Det är traditioner för mig, det är liksom kavring och sånt. Det gillar jag. Men bröd för mig ska vara rena. Jag ska bara smaksätta vita bröd med mjöl eller gryn eller så här rosta. Jag gjorde det första gången på 99. Rosta rågmjöl så det blev nästan svart. Det blir nötighet i det. Då har det som smak. Så bröd för mig ska vara rent. Alltså rent. Ska inte vara, jag brukar säga, kan man inte baka, då smaksätter man.
Mm.
Alltså ingen jävel tänker på hur brödet smakar om du har massa örter i.
Nej, och sen så det blir så jobbigt också om man ska matcha det till någonting. Så att säga, då har ju alltså, smaksatta bröd, jag kan tycka att de är lite oanvändbara. Alltså,
men på precis. Och ibland så, alltså längre, numera gör jag väldigt sällan sådana smaksatta. Jag kommer göra nu, jag tror det i alla fall, ett med oliver, för jag har massa oliver. Jag fick en idé att jag skulle köpa hem oliver från Spanien, så jag har massa oliver. Okay. Men bullar eller sötbröd, de är mycket, de kan man leka mycket mer med. Och de, jag har igen 2 år, jag, ingen bulla har återkommit när jag efter, jag har nya saker varje gång. Och den här verksamheten, kunderna har nu lärt sig att jag gör jävligt skruvade saker som man kanske inte tänker sig en bulle.
Vad skulle det vara? Vad har du nu då? Till på lördag?
Nu på lördag har jag en vad fan har jag?
Jo,
jag
har, du sa kardemummabullen, den finns alltid som standard.
Kanel och kardemumma. Kanel. Förut hade jag, förut låter som jag har haft det här i 100 år. Men jag hade alltid kanel och kardemumma förut.
Ja.
Numera har jag det bara ibland. För när en ny kund kom in på ett bageri så finns det liksom kanel och kardemumma, det finns någon bulle med toska, det finns det. Så väljer man nästan alla kunder det de är bekväma med.
Ja, det man känner, det man känner till. Igen.
Ja, man orkar inte beslutet. Bara,
nej, men det blir, men jag tar en kanelbulle.
Nej, ett säkert kort. Det är ju jättevanligt.
Och det är gott.
Ja, exakt. Man vet vad man gillar.
Så nu med har jag tagit bort dem, för de finns inte. Då måste du välja något annat. Och nu med så har jag fått fantastiska kunder, så de litar på att jag tar inte fram någonting som jag själv inte tycker är gott. Sen kan ju en bulle som jag tycker är god måste inte nödvändigtvis du tycker är jättegod, men den kommer i alla fall smaka okej. Så nu kommer jag ha du vet, jag glömmer ju direkt vad jag har gjort för något. Ja, men jag har gjort en vanlig hedlig klassisk kanelbulle, en sån här snurrad, en knut. Igår gjorde jag en croissantdeg som är svart, som är med aktivt kol, så hela degen är svart.
Ja, jag såg bilden på det.
Och sen så inuti så är den, jag har en maskin som jag kan göra egna nöt- och frösmörer av. Det är som en liten valsmaskin som jag har tagit svarta sesam för att rosta dem och sen maler dem så de blir flytande. Så det blir en svart sesamfyllning. Och sen så ovanpå det efter ugnen innan ugnen så kommer en vaniljkräm som också smaksatt med svart sesam som är svart i sig själv. Så hela bullen blir helt svart. Och sen så blir det en marshmallow som jag gjorde med ros och den är färgad lite röd. Så det blir liksom svart bulle med rött.
Känns det inte som att det där skulle kunna vara ett signum för svartverkstan?
Jo.
Att en sån bulle ska liksom, ja.
Nej, men det är inte bara, det här är inget nytt som jag, det är andra som gör svarta bullar också, aktivt kol, det använder man förut. Men just den här kombinationen, och jag har ju fördelen att när jag har maskiner, jag har ju saker, jag vill ha kontroll på allt själv, jag vill inte köpa som någon annan har gjort. Så jag har den här valsmaskinen där jag kan göra hasselnötssmör, mandelsmör, jag kan göra allting med den. Det är en, den bullen som var när ni kom in, det blev en kavlad brioche. Så, som, alltså man kavlar in smör som man gör med croissanger. Och sen så blir det en yoghurt vaniljkräm eller alltså, yoghurtkräm som är lite syrlig. Yoghurt är stökigt att koka för det skärs annars, men jag vet hur man gör. Så jag har gjort med en väldigt fet yoghurt.
Ja, och det har du i själva då den här?
Ja, som känns... fyllning. Ja. Och sen så fick jag rabarber av Maud, en grann här borta.
Vill du ha mer rabarber? Jag har massor.
Ja, det kanske, varför inte?
Ja, det är bara att gå och plocka.
Och sen så, det kokar jag en kräm på. Så yoghurtvaniljkrämen är blandad med rabarberkräm. Som blir lite syrlig bulle. Och sen så det blir, det leker jag med en, finns en klassisk bulle som är i Frankrike som man gör med croissant, vaniljkräm och russin, penne au raisin. Och så är det en annan bulle som jag gjorde i förrgår som står i frysen nu. Det är en chokladbrioche med jordnötssmör och sen så är det en efteråt så kommer jag, efter gräddning kommer jag spruta in, sätta Coca-Cola och spruta in cola i. Den är snurrad som en babka, så den är tvinnad på längden, kubbad, så den kommer falla isär lite när man äter den. Så jag försöker liksom, var mina idéer kommer, det är från saker som jag vet är gott tillsammans. Den här chokladbrioschen, det är ju lite lek med en Rocky Road.
Mm.
Det är choklad, det är jordnötter, det är inte marshmallows den här gången, men det är en annan bulle, utan det är cola. Så det, jag tar ofta saker som jag vet kan funka. Det kan vara dessert, det kan vara en drink, det kan vara vad som helst. Och sen så applicerar det en bulle.
Mm. Men då kommer två frågor som jag bara tänker på direkt. För då kände jag, vi hade en fråga så här, vad bakar du helst? För din del så känns det som att...
Det finns inget bra, det finns, du allt, testar.
Eller det du vill så att säga. Men sen också tänka, hur mycket äter du själv?
Och när alltså, fikar du?
Ja, och jag menar, fikar man och... Du lär ju dig smakerna, ja det förstår jag. Det är ju en del av ditt yrke att kunna, du ska ju veta det. Yeah. Och kunna dina dofter och smaker. Men jag menar, fikar du själv någonting? Och vad skulle du, om du så att säga smakmässigt vill baka någonting som du själv tycker är så här, det här, jag kan baka det jämt för jag tycker det är så jädra gott.
Eklär.
Det är det.
Kaffeklär.
Ja.
Jag tycker den är genialisk. Det är en gammal bakelse, så jag vet inte ens när man kom på den, men det är typ 1800-tal. Det är det här, en pâte à choux, en lite luftig. Det är en grunddeg som är väldigt användbar. Du kan välja att göra en salt med en buljong istället för mjölk när man kokar den här massan. Så du kan göra en fyllning som är med ädelost. Du kan, alltså grundsmeten patation är fruktansvärt användbar till allt möjligt. Och sen, så vi har den som grund i en eclair. Den är avlång och sen är en kaffevaniljkräm som man fyller den här baksen på. Och sen är en genialisk i formen. Vi får in hela skiten i truten.
Precis.
En tugga.
Den är enkel att äta.
Mm. Den är briljant den.
Ja.
Den faller alltid tillbaka på. Det är favoritbakverket nummer 1.
Kaka då? Alltså kaka som är hård och krispig.
Ja, men jag älskar kakor. Jag gör väldigt sällan kakor. Jag har testat det här. Det såldes slut, men det var ingen hit. Och det tror jag med att man förväntar sig något annat. Ja. Inte vanliga kakor hit.
Inte sjusotters kakor där. Ja.
Så därför gör jag inte det här. Men jag tycker det är jäkligt... Det är en anledning. Andra anledningen är att jag äter upp kakorna själv.
Själv, ja. Det är dåligt.
Det är ingen bra försäljning. Nej. Liksom. Gör jag 200 kakor, då har jag ätit upp 100.
Det är inte bra för hälsan heller.
Det är bra för själen.
Ja, det är det. Men jag tänkte sådär, om du skulle Om du skulle rekommendera någonting som lyssnarna ska baka, vad tycker du är något som man verkligen ska prova? Och något som man bara kan, men strunta i det av alla grejer, hoppa över det, men gör det här.
Ja, men jag skulle säga, om vi börjar med, man kan lätt förändra en kaka genom bara byta ut sockret. Alltså strunta i det vanliga vita socker. Mm. Det är bra om bönderna, svenska bönder gör socker. Fine, det är skitbra. Jag använder väldigt lite vitt socker. Jag använder alltid råsocker. För jag tycker det finns mer smak i det. Det är inte bara sött. Det finns en lite kolaton.
Jättebra.
Man kan ändra liksom ett befintligt recept och byta sockerarter.
Ja.
Alltså från en råsocker till ljus muskavad, till ett mörk muskavad. De har ju massa smaker. Så en bonkaka med muskavad blir en helt annan grej. Du behöver inte ändra recept, ingenting, bara byt sockerarter. Det man behöver tänka på att det färgar mer. Det är enda. Sen är det bara att köra. Det är ena grundtipset. Vad är det för kaka? Någon som återkommer om man ska säga kaka hos mig. Kolasnitt är ju fantastiskt gott.
Ja.
Men i med lite krydde, i med kardemumma, i med lite ingen saker, färre. i med vad som helst, men det gör en brytning med det söta. Kardemumma har ju lite citron, lite citrustoner i sig, så att, ja, det funkar bra. Och kardemumma är en krydda som vi svenskar känner igen. Det är lätt att bjuda på. Det är nästan alla tycker om kardemumma. Det ligger i vårt DNA.
Mm. Jobbar du någonting med grön kardemumma eller tarva?
Ja, grön och svart, och jag har en rökt kardemumma, olika. Mm. Jag maler ju kardemumman själv alltid. Jag köper alltid hel. Har en espressokvarn som är hedligt snodd från inspelning. som jag maler alla kryddor i.
Det var ett roligt begrepp. Jag tänker att man ska köra.
Det var också finessfullt.
Ja.
Oj, Johan, tack för att vi fick komma och gästa Svartverkstan.
Varsågod. Jag kan prata tack. Bröd.
Du kan prata mycket. Generöst bjudit på både liksom levnadsfilosofi och även goda recept. Mm.
Det blir kurs nästa gång.
Fixar.
Och till er kära lyssnare, vi hörs igen om en vecka.
Ja, det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Nej, vad
ja, jag kan prata på det huvudet när det gäller bröd.
Nej, jag känner nog att jag hade kunnat sitta. Jag hade kunnat sitta.